Vill du vara med och bestämma vilka personer kommande avsnitt ska handla om? Lämna en kommentar på Apple Podcaster eller på Spotify. Podplay.
Håret är så långt och tjockt att det nästan väger mer än hennes kropp. Nu ligger det äntligen i 3 mörka flätor på huvudet. Ikväll ska hon på opera och är klädd enligt reglerna. En imponerande vit klänning som hennes bästa sömmerskor sitt upp. Nu går Gabrielle Chanel från klädkammaren genom våningen på Rue Gabrielle i Paris. Mellan de gräddvita väggarna trängs statyer, böcker, tyger och klädprover. På ett bonat sidobord står en champagnekupa och väntar. Gabrielle tar den i ett svep på väg in i nästa rum, badrummet. Hon måste bara tvätta sig, sen är hon redo. Men vad gasbrännaren krånglar, det blir ju inte varmt i kranen. Hon suckar. Detta hinner hon inte just nu. Hon vrider på vredet, bankar lite och så plötsligt pang. Gasbrännaren exploderar rakt i ansiktet på henne. Den vita klänningen är täckt av sot. I den förgyllda spegeln ser hon hur flätorna bränts och sargats. En kort sekund funderar hon, innan hon griper tag i en stor skräddarsax. Ett ögonblick senare står håret rakt ut på sidorna, kortklippt och helt emot tidens mode. Klänningen kastar hon och byter ut mot det enda som hänger i garderoben. En enkel svart kreation som hon knyter över midjan. Så där, tänker hon. Nu ska hon på opera och folk får säga vad de vill.
Du lyssnar på historien om Gabrielle Coco Chanel. Kvinnan som förändrade modevärlden för evigt, men vars väg till toppen var kantad av kontroverser. Med mig, Blenda Zettervall Klingert. Hon som en dag klipper sina flätor och skapar ett helt nytt dammode börjar sin historia långt ifrån Paris pampiga operahus. Hon föds 1883 på ett fattighus i mellersta Frankrike och får namnet Gabrielle Chanel. Hennes mamma tar de jobb som finns för att få ihop det för sig själv och sina 5 barn. Pappan jobbar som handelsresande och är ständigt på de leriga mörka vägarna med sin skrangliga kärra från den ena marknaden till nästa. Ibland tar han med sin unga familj på resorna, men ofta lämnar han dem att klara sig själva. De har sällan pengar och många kvällar går barnen och lägger sig hungriga. Nu på sena 1800-talet är det skambelagt att vara en ensam, ogift kvinna med barn. Flera värdshus stänger dörren för familjen Chanel när de hoppas få bo under ett tak för natten. Föräldrarna kommer att gifta sig några månader efter Gabrielle föds, men tillvaron blir inte mycket bättre. När Gabrielle är 11 år gammal slår tragedin till. I ett kallt, dragigt ruckel ligger mamma och hostar i sängen. Hon blir inte varm, hur mycket hon än drar det slitna täcket över sig. Hon tänker inte gå till läkaren. Det kostar för mycket. Här somnar hon in, bara 32 år gammal, möjligen av tuberkulos. Efter mammans död hämtar pappa Chanel sina barn. Men inte för att ta sitt ansvar som förälder. De 2 sönerna dumpar han på en bondgård där de ska arbeta. Döttrarna tar han med sig till ett kloster. Där lämnar han dem. Klostret driver nämligen ett barnhem och från och med nu kommer nunnorna sköta Gabrielles uppfostran.
Vi vet väldigt lite om hennes barndom. Det vi vet dock är att mamman led av dålig hälsa. Hon var sömmerska, men avlider i tuberkulos 1895.
Det här är Paula von Wackenfeldt, professor i modevetenskap vid Stockholms universitet.
Pappan överger barnen totalt, kommer aldrig tillbaka. Hjälper inte till någonting ekonomiskt eller med uppfostran eller något överhuvudtaget.
Att lämna sina barn till kloster eller barnhem är inte helt ovanligt i Frankrike nu i slutet av 1800-talet. Många är helt enkelt för fattiga för att kunna ta hand om barnen själva. Och familjen Chanel är väldigt fattig. Men det verkar också som att Gabriels pappa aldrig har något större intresse av sina barn och ser en chans att bli av med huvudvärken för gott. Han flyttar till Amerika för att söka lyckan och lämnar Gabriels liv för evigt. Så nu går Gabrielle i klosterskola på franska landsbygden. Hon lär sig skriva, läsa och att räkna matte. Nunnorna är inte blyga för att slå till med linjalen när någon av flickorna svarar fel eller är olydig. Minst en gång blir den unga Gabrielle agad tills hon blöder från såren. Den enda platsen hon verkar njuta av under de här åren är klostrets kyrkogård. Här är det ingen som dömer henne. Och så är det något med gravarnas symmetri och enkelhet som bara tilltalar henne. Hon härdar ut agan och den hårda disciplinen. Hela livet har ju varit en kamp för att klara dagen. Förutom de grundläggande skolämnena får Gabrielle lära sig annat med. Mycket om kyrkan och Gud såklart. Systrarna tror på en strikt typ av katolicism och sprider den till barnen. Men Gabrielle får också lära sig att sy. Klosterskolans mål är att flickorna ska lära sig ett yrke och få arbeta när de lämnar klostret. Och den numera tonåriga Gabrielle Chanel är en riktig naturbegåvning med sax, nål och tråd.
Det här är ena sidan av historien. Men sen är det också så att Gabrielle själv har ju sagt att hon blev omhändertagen av sin moster. Så hon nämner inte klosterlivet. Och det här är så typiskt Gabrielle Chanel. Det är någon slags myt som omgärdar henne, som hon är också med och dirigerar så att säga.
Här kan det alltså vara bra att slänga in en brasklapp. Så gott som alla detaljer från Gabrielles liv är höljda i dunkel. Speciellt från de här tidiga åren. Det beror på henne själv. I många intervjuer ger hon olika versioner av vad som hänt eller när det hände, för att mörka sin fattiga start i livet. Men hur mycket hon än försöker tvätta bort sin uppväxt inom klostret är det ändå en stor inspirationskälla för Gabrielle.
Det sägs också att de här tvinnade scen som är husets emblem kommer från kyrkans glasfönster som hade liknande mönster. Så att ja, det är klart att hon har ju fått mycket inspiration från det här, klosterlivet som hon hade då mellan 12 och 18 års åldern.
18 år gammal har Gabrielle lämnat klostret och börjar som sömmerska i en butik i den lilla staden Moulin, mitt i Frankrike. Gabrielle är skicklig och jobbar flitigt. Långa timmar och hårt arbete är hon van vid efter åren på klosterskolan. Men hon är inte nöjd med att vara sömmerska. Hon vill ha mer frihet och självständighet. Och det betyder att hon behöver mer pengar. Därför börjar den unga Gabrielle sjunga på ett café efter att hon är klar med dagens sömnader. Och det är på kaféet hon kommer få det smeknamn som är känt över hela världen idag. Hennes paradnummer handlar om en bortsprungen hundvalp som heter Coco. Publiken, stupfulla kavalleriofficerare på permis, gormar glatt med i refrängen. Snart nog kallar de helt enkelt sångerskan för Coco efter valpen i sången. Det är i alla fall en version av hur namnet kom till. Hur hon än fått sitt smeknamn är det på kaféet Gabrielle håller till de närmaste åren. Kväll efter kväll står hon framför stupfulla officerare och sjunger de få sånger hon kan. Hon utstår nog en hel del busvisslingar också. Med sina mörka drag, tjocka hår och stora ögon är det många som kastar hungriga blickar efter henne. Men hon är ju spinkig och det får hon också ta en hel del elaka skämt om. Kroppsidealet på den här tiden är mer fylliga kroppar. Men skämten verkar hon skaka av sig ganska lätt. För första gången i sitt liv har hon roligt. Så roligt att hon flyttar in på ett gods. För en av kavalleriofficerarna blir riktigt tagen av den vackra sångerskan. Han heter Etienne Balsan och nu erbjuder han Gabrielle att hon ska flytta in hos honom. I Gabriels öron låter det toppen. Bo i lyx, få all mat betald och vara med på stora fester. Bara så där är fattiglivet slut för henne. Hon flyttar in och blir den tjusiga officerens älskarinna.
Nej, men han föder upp hästar, mycket förmögen person. Och hon flyttar in hos honom och bor på hans slott. Och lever ett jätteskönt liv, avslappnat liv. Ligger i sängen, sover till 12, läser romaner och så vidare. Och han lär henne att rida hästar. Hästar var ju hans person.
Gabrielle vänjer sig snabbt vid lyxen på godset. Men det är en sak hon har svårt att uppskatta. Kvinnomodet i överklassen. Nu på 1900-talets början är det fortfarande korsetter och väldiga klänningar i många lager som gäller. Under kjolarna sitter en stålram som håller upp alltihop. Blusen går upp till hakan och de bär ständigt hatt, handskar och paraplyer. Gabrielle avskyr det. Hon föredrar att gå runt i morgonrocken eller i herrkläder, sånt hon kan vara aktiv i och som inte kräver halva morgonen för att klä på sig.
Men det som är intressant här är att Gabrielle Chanel nöjer sig inte med det här livet. Hon vill ju någonting. Hon insåg att jag kan inte bara leva på en man.
25 år gammal följer Gabrielle med på en rävjakt i närheten av Pyrenéerna. Som vanligt består gästlistan av förmögna och belevade härskap. En av dem är en engelsk adelsman som heter Arthur Edward Capel. Men kallas för Boy. Och han kommer förändra hennes liv. När de får syn på varandra är det liksom kört. De faller pladask. Efter jakten följer hon Boy till tåget. Han lyfter in henne i vagnen. Och så var det med den saken. Kort därefter bor Gabrielle i en elegant lägenhet i Paris på Boys bekostnad.
Det är verkligen kärlek vid första ögonkastet. Det var en person som hon älskade och det var just Boy.
Det enda valet för många kvinnor nu vid sekelskiftet är att gifta sig rikt. Om de vill uppåt i världen alltså. Men Gabrielle vill mer än bara vara någons hustru. Hon har levt igenom en fattigare barndom än många ens kan föreställa sig. Hon är fast bestämd att ta sig fram i livet. Och om männen hon faller för kan hjälpa henne med det, tänker hon inte tacka nej. Men hon bestämmer alltid över sig själv och fattar sina egna beslut.
Det är väldigt svårt att göra en klassresa. Du kan tänka dig att före 1907 så hade inte ens kvinnorna rätt till egen lön i Frankrike.
Men Coco Chanels rakt på sak-attityd verkar Boy inte ha några som helst problem med. För efter ett par år tillsammans ger han henne en present. Ett startkapital. Pengar så hon kan öppna en butik. Så hon kan försörja sig själv. Inte vara beroende av honom eller någon annan man. 1910 öppnar den 27 år gamla Gabrielle sin alldeles egna hattaffär i Paris. Ett stenkast från Hotell Ritz. Hattarna säljer helt okej. Men Gabrielle vill mer. Hon sparar pengar och håller ögonen öppna. Alltid på jakt efter en ny möjlighet. Och snart tar hon nästa steg. Nu kommer hon in på den bana hon är så känd för än idag. 1912 öppnar hon en ny butik i den glammiga badorten Duville på franska nordkusten. Stan är ett poppis resmål för rika affärsmän och aristokrater. Och det är ingen överdrift att det Gabrielle erbjuder Duvilles högdjur är helt banbrytande. För nu är det mer än bara hattar hon säljer. Detta är en fullfjädrad modebutik. Men hon struntar helt i det gamla modet. Inga krångliga klänningar eller kvävande korsetter. Istället skyltar Gabrielle med lössittande, välsydda skapelser i enkelhetens tecken. Sånt som går snabbt att slänga på sig, men sitter perfekt. Succén är omedelbar.
Hon ville bara frigöra kvinnorna från korsetten. Hon ville att plagget skulle följa kroppens rörelser. Hon sa ju att elegansen är friheten att kunna röra sig. Det här är viktigt. Det kännetecknar verkligen Chanel-stilen. Så att hennes stil stack ut från mängden och det är därför som hon blir populär.
1910-talet börjar alltså riktigt bra för den numera 29 år gamla Gabrielle. Längs Duvilles långa stränder och kasinots utsmyckade salonger går snacket om det nya modet. Den varma sommaren 1914 flockas kunderna till hennes butik. Men samma sommar skjuter någon ihjäl en österrikisk hertig i Sarajevo. Mordet leder till en serie krigsförklaringar och första världskriget är ett faktum. Frankrikes unga män rustas för strid och drar i fält. Gabrielles älskade boy reser hem till England för att kämpa för sitt land. De kavalleriofficerare som suttit vrålfulla på kaféet där Gabrielle sjöng åker till fronten. I milslånga skyttegravar förvandlas de prydliga uniformerna till leriga, blodiga trasor innan de slits sönder av kulsprutor och granater. Under tiden bidrar Gabrielle bäst hon kan. I kriget behövs fler sjuksköterskor än man kan räkna. Många kvinnor anmäler sig frivilliga och de måste ha något på sig. Och Gabrielle syr om linnedukar från Duvilles hotell till förkläden till sköterskorna. De är praktiska, effektiva och får dessutom rykte att vara riktigt snygga. När flyende kvinnor från Paris kommer till Duville är det många som knappt har kläder med sig. Och Gabrielles butik är den enda öppna i hela staden. Dessutom passar hennes stil den nya skralare tiden. Med männen i skyttegravar är det kvinnor som sköter allt jobb. De kör tåg, tillverkar ammunition, delar ut post och ja, de gör allt. Och de behöver kläder de kan röra sig i. Så Gabrielles praktiska och befriande plagg fullkomligt flyger från butikens hyllor. Affären går så bra att hon öppnar en andra butik mitt under brinnande krig. 1915 slår portarna upp till en sprillans ny Chanel-butik i Biarritz, nära gränsen till Spanien. Precis som i Duville har många flytt hit efter krigets utbrott och behöver kläder. Dessutom finns det gott om spanjorer med pengar så det räcker. Spanien är neutralt i kriget och dess överklass är nyfiken på det nya franska kvinnomodet. Efter kriget har Gabrielle 300 anställda och mer pengar än hon kunnat föreställa sig. Och bäst av allt, hon och Boy kan äntligen vara tillsammans igen utan att krigets fasor hänger över dem. Men trots alla framgångar ansågs Gabrielle fortfarande bara vara en älskarinna.
Det var ju socialt förankrat och accepterat att vara älskarinna i Frankrike. Så att de här kvinnorna vistades på teatern, på opera och så vidare. Så man accepterade dem. Men det handlar ju först och främst om att ingen av dem ville gifta sig med henne. Det är det handlar om.
Vad samhällets stela normer än säger, fortsätter Gabrielle och Boy sin kärlekshistoria. De åker på picknickar i Gabrielles nya Rolls Royce, besöker nya spännande restauranger och skickar semesterorter, vänners lantgods och sommarvillor. Efter 4 långa år med krig och hemskheter är det som att hela världen andas ut. Och Gabrielle och Boy vill dela varje andetag med varandra. Men något de inte kan dela är äktenskap. Boy är från den engelska överklassen och förväntas gifta sig med någon från samma sfär. Han är lika ambitiös som Gabrielle och tänker inte riskera sin framtid genom att gifta ner sig. Och Gabrielle förstår honom. Hon är nöjd med att vara hans älskarinna, bara hon får vara med honom. Det är ju inte som att hon är undangömd. Alla vet att de är ett par. När Boy gifter sig med en engelsk adelskvinna är Gabrielle inte ledsen. Hon vet ju att de kommer fortsätta träffas. Däremot vet hon inte hur kort tid de har kvar. Ett par dagar innan julen 1919 kör Boy mot Paris för att träffa Gabrielle. Men vägarna på den här tiden är inte direkt pålitliga. De flesta är byggda för häst och vagn, inte bilar. Bilarna är inte särskilt trygga heller. Säkerhetsbälten är många år bort. Och ordet hastighetsbegränsning har ingen hört talas om. Boy tappar kontroll över bilen på en liten väg på franska sydkusten. Ett däck exploderar. Bilen välter och lågorna väller fram genom chassit. Han dör där, på sidan av vägen, i bilens söndervridna chassi. Gabrielle får höra nyheten på julafton 2 dagar senare. Hon beger sig raka vägen till olycksplatsen. Boy har redan begravts, så hon kräver att få se bilen, eller det som är kvar av den. På sidan av en kylig landsväg bryter den eleganta modeikonen ihop. Hon sätter sig bredvid vraket med ryggen mot vägen. Tårarna väller fram genom fingrarna på de perfekt sittande handskarna.
Hon går tillbaka till sitt rum, målar om allting i svart. Lakan, gardiner, draperier, svarta tapeter. Allting, hon blir helt förkrossad. Och det hon gör är att hon arbetar ännu mer än någonsin bara för att slippa den här smärtan efter honom. Hon gifter sig aldrig efter Boy. Och Boy kom att förbli den enda kärleken egentligen som hon hade. Hon säger också att hon förlorar allt när hon förlorar Boy. Så att det här blir ju en oerhört tragedi för henne.
1920-talet börjar alltså med en tragedi. Men sånt är Gabrielle van vid. Även om hon alltid kommer sakna Boy, blickar hon framåt. Under det nya årtiondet kommer hon gå från framgång till astronomiska höjder. 1921 är det dags för den tredje butiken i hennes stadigt växande imperium. Nu är det Paris som gäller och mer än hattar som finns på hyllorna. Den nya butiken ligger bara några dörrar bort från hennes gamla hattbutik. Den ersätter hon alltså med en fullfjädrad klädbutik som erbjuder det senaste modets mest sensationella skapelser. Fram till nu har ju Gabrielle legat i framkant. Hon har varit före sin tid och skapat kläder som är lite avantgard. Nu under 20-talet kommer tiden i kapp. Och till och med de mest försiktiga kunderna vågar klä sig i Gabrielles enkla eleganta plagg. Kassaapparaten fylls och bankkontot växer. Men hon är inte färdig. Inte på långa vägar.
Damen skyndar över gatan. Med dansande steg undviker hon både matrester och hästarnas avföring. Vid den lilla krogen på hörnet trängs råttor och gatuhundar runt sopornas avfärdade styckrester. Damen tänker inte på det. Hon har bråttom. Tänk om de redan har tagit slut. Nej, så kan hon inte tänka. Hon kastar en blick tvärs över gatan, men ser inte om det är öppet ännu. För många bilar och för mycket svarta avgaser i vägen. Hon knuffar sig fram genom den tjocka massan av parisare på väg till jobbet. De luktar vämjeligt, svett, smuts och varma, dåliga andedräkter. Tack och lov stinker inte husen så illa i den här delen av stan. Flera av dem har till och med rinnande vatten. Inga uthus eller hinkar med urin som kastas på gatan här. Äntligen kommer hon över torget. Framför henne lyser den som en oas, Mademoiselle Chanels butik. Dörrklockan ringer lätt när hon kliver in. Plötsligt blir luften som förbytt. Inga tunga avgaser, matrester eller kemikalier. Bara en himmelsk, berusande bukett. Damen vänder sig direkt till värdinnan. En flaska, tack. Chanel nummer 5.
I början av 20-talet lanserar Gabrielle sin första parfym, Chanel nummer 5. Den slår världen med häpnad. Tidigare har damparfymer luktat som en enda blomma och klingat av efter någon timme. Det gillar inte Gabrielle. Hon vill ha något mer komplext som speglar en kvinnas personlighet bättre. Hon använder syntetiska ämnen som håller längre och kan tampas med de otaliga stanker som 20-talets Paris badar i. Och precis som hennes kläder flyger de små flaskorna från hyllorna.
Hon vill ha en kvinnodoft som ska sticka ut från mängden. En feminin doft, säger hon. Det sägs att den innehöll 80 stycken olika blomsorter. Och det finns faktiskt en rolig scen där det berättas att när hon satt i Cannes med parfymören så kunde hon spraya i luften så fort kvinnorna gick förbi, bara för att de ska känna den här doften och hänföras av den. Och det lyckades hon med också.
Parfymen säljer så bra att hon inte kan möta efterfrågan. En framstående affärsman som heter Pierre Wertheimer kontaktar nu Gabrielle och erbjuder att betala för en hel parfymfabrik åt henne. Han täcker alla kostnader och risker i utbyte mot en större del av vinsten. Gabrielle går med på dealen. Snart säljs hennes nummer 5 bokstavligt talat på rullande band. Men det här avtalet kommer på många sätt hemsöka Gabrielle. Med tiden kommer hon bli smått besatt av affären hon gjort och övertyga sig själv att Wertheimer lurat henne. Och det kommer få henne att visa sina allra värsta sidor. Men det kommer vi till sen. Först tillbaka till det glada, jassiga 1920-talet. Parfymen är inte det enda revolutionerande Gabrielle skapat under årtiondet. För det är i samma veva hon gör sig redo att gå på opera, när den där gasbrännaren exploderar. Hon sticker ut ordentligt bredvid de utsmyckade damerna i väldiga klänningar. Men hennes lilla svarta klänning blir kvällens stora snackis. Och snart flockas Paris-societeten återigen till hennes butik för att lägga händerna på klänningen. Om den här historien stämmer lyckas Gabrielle med konststycket att uppfinna både flapper-looken och den lilla svarta samma kväll. Fram tills nu har man bara burit helsvart på begravningar eller i sorgeperioden. Men det vänder Gabrielle upp och ner på och introducerar svart som modets nya favofärg.
Då ska vi slå hål på en myt. Det var inte Chanel som hittade på den så kallade lilla svarta. Absolut inte. Det Chanel gör däremot är att hon lanserar sin version av den svarta klänningen 1926, alltså cirka 6 år senare. Det finns en rolig historia här där Paul Poiret, som var också en oerhört duktig designer under de första decennierna av 1900-talet, som säger till henne när han ser henne i en svart klänning: "Vem sörjer du i din svarta klänning?" Varpå Gabrielle Chanel svarar: "Jag sörjer er, monsieur." Och det här är också ett sätt att visa hur självmedveten och stark hon är. Hon vågar stå emot mängden.
Man kan lugnt säga att 20-talet är en hisnande framgång för den före detta barnhemsflickan. På sin fritid festar hon med konstnärer, författare och kompositörer. Picasso, Stravinsky och Salvador Dalí syns alla till på hennes fester, där drinkarna och champagnen aldrig tar slut och underhållningen är oslagbar. Men det är inte bara bohemiska fester i Paris konstnärskvarter som lockar. Hon rör sig lika enkelt hos den absolut gräddigaste överklassen. Och det är på en middag i Monte Carlo hon träffar en man som faktiskt gör intryck på henne. Han heter Hugh Grosvenor och är hertig av Westminster. Men hans vänner kallar honom för Bender. Och den här belevade hertigen fattar tycke för Gabrielle. I början är hon skeptisk. För saken är att Bender är lika rik som Joakim von Anka. Alltså på det där sättet att pengar nästan är något abstrakt för honom. Och Gabrielle är lite orolig att han tror att han kan köpa sig till henne. Den misstanken förstärks när han skickar en låda grönsaker till henne med en gigantisk rubin gömd i botten. Kanske hjälper rubinen. För efter lite uppvaktning börjar Gabrielle och Bender ses allt mer. Snart är de ett stadigt par. På jakter och garden parties imponerar hon på världens mäktigaste personer som både gillar hennes personlighet och hur hon skapat sin egen väg i världen. En av dem är en bufflig och envis politiker som heter Winston Churchill. Han impas ordentligt av hur viljestark och charmig hon är och att hon är en naturbegåvning på både jakt och fiske. Det är den här välmående bubblan Gabrielle lever när 1930-talet tar vid och den stora depressionen är ett faktum. Men för henne är depressionen kanske mer något man har talas om. Hon har mer pengar än hon någonsin kan göra sig av med. Folk på gatan förlorar jobben, hemmen och har knappt pengar till mat. Men Gabrielle festar med Bender på jåter, lantgods och i gyllene våningar. Men hon kommer snart möta den nya tidens verklighet. Medan depressionen sakta ger vika för lite ljusare tider ställer arbetarklassen mer villkor. De vill ha rätt till högre lön och någon gräns på arbetstiderna. För den finns alltså inte i Frankrike ännu. Och i mitten av 30-talet händer något som Gabrielle aldrig kunnat föreställa sig. Hennes anställda går ut i strejk. Det är inte bara Chanel-personalen som strejkar. Det är generalstrejk i hela landet. Men Gabrielle ser ändå hela påhittet som ett grymt svek mot henne personligen. Förmodligen är det de där läskiga bolsjevikerna som ligger bakom alltihopa. Kanske hon mumlar på regattorna och middagarna. Hennes första reaktion är knappast sympatisk mot strejkerna. Hon sparkar flera hundratals. Men vid det här laget har hon över 4 000 anställda och resten låter sig inte skrämmas. Till slut tvingas Gabrielle motvilligt gå med på deras hutlösa krav. 2 veckors betald semester, 40 timmars arbetsvecka och lite högre lön. Men hon kommer inte glömma sveket. Vid det här laget går 30-talet mot sitt slut. Som vanligt blommar affärerna för Gabrielle och hon håller sig sysselsatt. Men det är ett nytt mode på uppgång i Europa nu. Fascismen. Nazisterna har tagit makten i Tyskland och vänt sin blick över gränserna. Österrike och stora delar av Tjeckoslovakien har dragits in i det nya tredje riket. Men när tyskarna ger sig på Polen sätter Frankrike och England ner foten. För andra gången i sitt liv kommer den 56 år gamla Gabrielle leva genom ett världskrig. Det första Gabrielle gör efter krigsutbrottet är att stänga sin butik. För första gången i sin karriär trappar hon ner. Alla hennes tusentals anställda får sparken. Vissa tror att det är hennes hämnd för strejken. Men enligt henne kommer det vara omöjligt att sköta affärerna nu. Personalen, tygerna, allt kommer behövas på annat håll. Återigen lämnar hon Paris, precis som tusentals andra. För på sommaren 1940 närmar sig de tyska pansarvagnarna med skrämmande hastighet. Bara en månad efter att tyska armén gått över gränsen till Frankrike marscherar de på Champs-Élysées. Hakorsflaggan hissas över Eiffeltornet av Paris nya herrar. De första veckorna efter ockupationen bor Gabrielle hos familjemedlemmar ute på landet. Gång på gång har livet kastat hemskheter och motgångar på henne, och hon har aldrig ryggat tillbaka. Det tänker hon inte göra nu heller. Så hon bestämmer sig. Efter ett par veckor på landet packar hon väskorna och ber chauffören köra fram bilen. Hon ska hem till Paris, till vilket pris som helst. Vid det här laget bor Gabrielle permanent på Hotell Ritz. Bara tvärs över gatan från sin butik. Men när hennes bil puttrar sig fram på den ransonerade bensinen och till slut parkerar utanför lyxhotellet är hennes svit inte tillgänglig. För tyskarna har installerat sig på Ritz. Bara nazister eller deras gäster får bo här nu. På något sätt lyckas Gabrielle skälla ut den tyska personalen tills de ger henne en svit. Enligt en version blir de så impade av den orädda ikonen att de inte kan säga nej. Men enligt en annan version får hon hjälp av tyska vänner.
Hon var ju opportunist. Hon ska ha varit spion och haft kodnamnet Westminster efter en av hennes älskare. Hon ska ha samarbetat med nazisterna. Hon var ju också tillsammans med den tyska ambassadens attaché, baronen Hans Günther von Dinklage.
Under kriget börjar Gabrielle en ny romans med en stilig blond man som heter Hans Günther. Han är världsvan, adlig och rik, före detta polospelare och numera diplomat. Han råkar också vara tysk och spion åt nazisterna. Hans vänner kallar honom Spatz, och Gabrielle är mer än bara hans vän. Någon gång under krigets inledning blir de älskare. Kanske är det han som hjälper henne flytta tillbaka till Ritz. Det här är en tid när nästan alla fransmän lever i skräck, hunger och allmän nöd. Men för Gabrielle fortsätter livet leka på Ritz. Hon går på fester med den nya övermakten. Tack vare Spatz och hans kontakter har hon alltid gott om mat på bordet och champagne i glaset. Och snart kommer hon gå längre än att bara festa med nazisterna. Hennes brorson är i franska armén och har tillfångatagits. En dag går Gabrielle och pratar med en tysk officerare. Och plötsligt släpps brorsonen fri och blir chef på en fabrik som tillverkar kläder till tyska armén. När historien kommer ut sticker det i många franska ögon. Har självaste Coco Chanel hjälpt tyskarna?
Det här är ena sidan av historien. Men sen finns det också dokument som säger att hon var... att hon även samarbetade med motståndsrörelsen. I alla fall en gren av motståndsrörelsen. Så att det finns ju... Man kan säga så här, hon var involverad i båda sidorna. Jag tror att det här var en affärskvinna som bara tog tillfället i akt och gjorde allt hon kunde för att gynna sin egen verksamhet.
Vi vet inte om hon samarbetar för att hjälpa sin brorson eller inte. Men det hon gör härnäst kan inte förklaras med en tillfångatagen släkting. Som vi vet äger Gabrielle bara en liten del av sitt parfymföretag. Den stora delen tillhör affärsmannen Pierre Wertheimer. Han som köpte en hel fabrik till Gabrielle. Han är judisk. Och nu hör Gabrielle av sig till de nazistiska myndigheterna och berättar i vemod hur hon blivit lurad av en jude. Företaget som hon byggt har den här Wertheimer skott sig på ända sedan 1923. Hon ber nazisterna riva deras gamla avtal och ge henne, en arisk kvinna, full makt över parfymen. Som tur är har Wertheimer redan lämnat landet och tagit sig till Amerika. Innan han reser har han hunnit skriva över företaget på en vän med en oerhört arisk stamtavla. En sån man tänker nazisterna inte hjälpa Gabrielle att råna och hennes krav blir avvisat. I bästa fall är det här tilltaget girigt och djupt skrupellöst av Gabrielle. Men enligt vissa källor är hon antisemit hela livet och att ange Wertheimer går i tydlig linje med det. Hon fortsätter jobba för tyskarna under 1943. Enligt en historia försöker hon övertyga sin gamle vän Winston Churchill, numera Storbritanniens premiärminister, att förhandla om fred med nazisterna. Hur sann den berättelsen är vet vi inte. Men någon förhandling blir det i alla fall inte. Gatorna svämmar över av jublande människor. Franska flaggor vajar i händerna på överlyckliga parisare som knappt kan tro att det är sant. Mardrömmen är över. Främlingar faller i varandras armar. Jubelropen stiger högt över takåsarna. De allierade har jagat bort nazisterna och strömmar nu in under en glimrande sommarsol. Kvinnor kysser de luggslitna soldaterna från USA, Storbritannien och den fria franska armén. Under deras fötter trampas de förhatliga hakorsflaggorna och slits i slamsor. Mitt i glädjeyran hörs ett fåtal gråtande skrik. Ett uppbåd ilskna män håller fast en ung kvinna. Ursinniga grannar drar i hennes kläder och slänger glåpord mot henne som hon knappt hör genom tårarna. Hennes hår rakas. I pannan målas ett svart hakors. Sen knuffas hon ut i vimlet. Och nästa förfärade kvinna släppas fram till rakapparaten. Så här ska de märkas. De horisontella medlöparna som legat med tyskarna. I augusti 1943 befrias alltså Paris. Och nazisterna jagas ut. I samma veva börjar arbetet att göra upp med dem som hjälpt tyskarna. Ett par dagar efter befrielsen knackade på hos Gabrielle. Utanför sviten står två bistra män med dragna revolvrar. De vill ta ett snack med henne. Förhållandet med tyske Spatz är allmänt känt. Och det kan räcka för att få huvudet rakat och ett hakkors ritat i pannan. Däremot vet inte männen som förhör Gabrielle att hon försökte roffa åt sig Wertheimers del av parfymföretaget. Hade de gjort det, är det möjligt att Gabrielle blivit avrättad som förrädare. Men ingen utom Gabrielle och Wertheimer kommer känna till den mörka historien på över 60 år. Hon blir alltså inte avrättad, inte rakad heller. Hon får gå. Och det beror kanske på att en gammal vän hört av sig till franska myndigheter innan förhöret ens börjat. Många av hennes gamla festkompisar från Storbritannien ligger långt till höger politiskt. Alltså flörtar med nazism långt till höger. Det vet hennes gamla jaktkompis Winston Churchill. och han vill nog inte att det ska spridas. Därför hjälper han Gabriel släppas från förhöret och konsekvensen som kunnat följa. Kort efter att hon släpps lämnar Gabriel Paris. Hon flyttar till Schweiz och hittar ett hem i närheten av Lausanne med sina mäktiga utsikter över Alperna och den klarblåa Genèvesjön. Här kommer hon bo genom resten av kriget och flera år därefter. Många tror att hon flyttar hit för att hålla låg profil och undvika att reta de franska myndigheterna i onödan.
Nej, hon ville komma undan alla anklagelser och det var ju väldigt allvarligt att bli anklagad att vara nazistsympatisör på den tiden. Och det är en tillflyktsort. Schweiz blir en tillflyktsort för henne.
Men det kliar i henne. Den nya mode som råder efter kriget provocerar henne. The new look, som det kallas, präglas av supersmala midjor, stela jackor som inte går att röra sig i och långa böljande klänningar. Gabrielle fryser. Att bara en man som aldrig varit med en kvinna skulle kunna designa något så obekvämt.
The new look är en blommig, jättedisciplinerad, strukturerad, kvinnlig också, fast på ett annat sätt, på ett tungt sätt. Det var ju inte lätt att bära de här kläderna. Det här är Dior-stilen, the new look. Men hon tyckte att Dior's estetik förde tillbaka kvinnorna till 1800-talet, där de var objektifierade av männen. Så att hon var ju starkt kritisk till Dior-designen.
1954 flyttar hon tillbaka till sin gamla svit på Ritz vid 71 års ålder. Hennes butik runt hörnet har varit stängd i 15 år och med den hela hennes modeimperium. Nu öppnar portarna ännu en gång och slår ett slag mot the new look. Komfort, rörlighet och enkel elegans präglar den nya kollektionen. I Frankrike tas den emot lite svalt. Många är skeptiska till Gabrielle efter hennes samarbete med tyskarna. Men i USA och England gör hon samma succé som alltid. I resten av sitt liv kommer hon bo kvar på Ritz. Hon fortsätter jobba långa timmar varje dag med en sax, nål och tråd i handen medan hon skissar på nästa kollektion. Men till slut kommer allt hårt arbete, alla motgångar och tragedier i kappen. I januari 1971 dör hon efter en kort tids sjukdom i sin svit på Ritz. Hon är 87 år gammal. Enligt en av hennes städerskor var Gabriels sista ord: titta nu, så här dör man. Gabrielle Chanel är banbrytande. Hon tar sig från obeskrivlig fattigdom till svindlande rikedom och låter aldrig motgångar hindra henne. Men kanske leder den tjockskalliga inställningen till hennes mörka sidor. Antisemitismen, oförståelsen och agget mot sina anställda när de strejkar. Vad hon egentligen tänkte kommer vi aldrig få veta. Livet igenom mörklägger hon sin egen bakgrund och spinner myter om sig själv en dag i taget. Tills det enda som finns kvar är ikonen Coco Chanel. Något vi vet helt säkert är att hon ändrar hur kvinnor ser ut och hur världen ser på dem. Med en sax, tråd och nål river hon den gamla ordningen och bygger ett imperium på ruinerna. Ett imperium baserat på idén att kvinnor är mer än bara någon prydnad på mäns armar. Och vad hon än hade för åsikter själv är det åtminstone ett arv som förtjänar sin plats i historien. Du har lyssnat på historien om Coco Chanel med mig, Blanda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdal. Manuset är skrivet av Karl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av